En podcast från Aftonbladet Ledare.
Så, då är det dags igen. Lönedags. Det är väl till och med hög tid får man säga. Den här månaden har ju 25 hunnit passera när programmet spelas in. Men det finns goda skäl till förseningen. Med mig i studion har jag precis som vanligt Susanna Lundell, chefredaktör för tidningen Kommunalarbetaren. Och Tommy Öberg som bland annat skriver kröniker i tidningen Arbetet. Dessutom sitter Daniel Sudin och jag, Ingvar Persson från Aftonbladets ledarredaktion här i studion för att prata om avtalsrörelsen. Och det är ju riktigt hett just nu. Men allra först, innan vi går in på frågan om avtalsrörelsen, så måste jag fråga dig Susanna. Ni på Kommunalarbetaren har ju nu mitt i avtalsrörelsen dessutom fått ett ordförandeval att rapportera om. Finns det något nytt att berätta?
Det finns ju flera som har gått ut och sagt att de är intresserade, att de ställer upp. Och det är ju bland annat Tobias Baudin som har skrivit tidigare om. Men sen har också seglat upp två stycken precis här innan påsk. Och det var Tina Dahlström och Berit Myllerström som jobbar på... Berit jobbar på Kommunal idag, är chef över deras organisationsenhet. Och sen så Tina som sitter i förbundsstyrelsen sen tidigare då. De har sagt att de kandiderar, alla dem. Så att det finns flera olika namn. Det är naturligtvis kongress då i slutet på maj, början på juni. Så att det är då vi kommer få veta hur det blir.
Hur går valet till på en kommunalkongress om alltså, det finns flera olika?
Jag har faktiskt inte varit med på någon kommunalkongress tidigare, men det är ju ombud som väljer. Det är ju de ombuden som är utsedda då som gör valet så att säga. Så det kan ju bli beroende på då hur många som ställer upp när vi väl kommer dit. Men som det ser ut nu är det ju flera namn. Så.
Och rätta mig om jag har fel, men det var väl faktiskt så att när Anneli Nordström valde så var det inte heller alldeles självklart utan resultat. Jag vet, det var till och med omröstning.
Ja, som jag minns det, så var det.
Det var väldigt jämnt mellan henne och en annan kandidat, precis.
Så att, och det är ju inte helt vanligt i svensk, alltså traditionellt i svensk fackföreningsrörelse så brukar ju sånt här skötas med en successionsordning som skulle få kungahuset och bli avundsjukt.
Det kan man väl säga. Mm.
Ja, det ska bli spännande att se. Vi får fortsätta följa det till att börja med i Kommunalarbetaren och så småningom då som sagt i slutet på maj och början på juni.
Så. Ja, vi lovar att fortsätta rapportera. Ja, så det finns något nytt.
Tackar. Som sagt, lönedags. Det är riktigt hett i avtalsrörelsen nu. Och hetast av allt är väl förhandlingarna om ett avtal för industriarbetarna eller facken inom industrin. De avtalen som ligger där. Vad är det som händer, Tommy?
Ja, alltså jag tycker att det känns som en lite ovanlig situation eftersom arbetsgivarna valde att bli offentliga med ett eget bud just i påskdagarna. Det är jag inte alls van vid att de går ut och talar om vad de erbjuder. Och att de dessutom sa att vi släpper kravet på lokala möjligheter till att avvika från riksavtalet. Vi släpper kravet på en större arbetstidskorridor och vi erbjuder 3,5% i princip under 2 år. Ja, då kan ju man förledas tro att nu är kraven på flexibilitet och arbetstidskorridorutvidgning, nu är det borta. Men det tror inte jag. Jag tror att det är kvar eftersom facken har avvisat det här budet så gäller ingenting som stod i det här första erbjudandet. Utan nu är vi tillbaka på ruta 1 och nu ska vi konstruera någonting som ska, det måste vara högre, det vet alla just nu, om man ska ha en enda möjlighet att normera resten av arbetsmarknaden. Det framgick inte minst av att Pappers omedelbart gick ut med ett eget krav och sa att vi ska ha 2,8 2016 och vi ska ha 3,6 2017. Det blev med min matematiska förmåga i alla fall närmare 6% på 2 år och erbjudandet som nu ligger på bordet för de övriga industrifackförbunden är 3,5. Mm. Så nog återstår det en del och där kan det nog bli en väldigt svår och tuff byteshandel i slutvarvet om det här ska landa på ett ställe där resten av arbetsmarknaden säger att det där var väl kanske inte så dåligt. Men där är vi inte än.
Nu tänker du att arbetsgivarna då höjer lönerna lite grann mot att de får makt och inflytande?
Det tror jag. Jag tror att det är just det som pågår medan vi sitter här och spekulerar, så tror jag just det är det som pågår. Alltså arbetsgivarna är ju fullt klara över att 1,75, det räckte inte. Det blir ingen arbetsfred på det. Nu måste man erbjuda något högre, men för att göra det så vill man ha någonting tillbaka. Och det är det bytet som är det riktigt svåra i det här, för att makt- och inflytande frågor mot tiondelar, det är en svår pilsner för facken att ta.
Och särskilt när det handlar om arbetstid som så direkt liksom påverkar de anställda, kan man tänka sig.
Absolut. Och lika svårt tror jag det är att säga så här, att nu ska avtalet kunna liksom disponeras fritt lokalt. Det tror jag inte finns på kartan att få igenom. Men man kan spekulera även där och säga, tänk om de bryter ut någon del ur avtalet och gör det dispositivt. Mm. Vilket värde är arbetsgivarna beredda att ge det? Mm. Alltså, vi har ju sett tidigare att OB lokalt har kunnat förhandlas både till och från. Tänk om de gör som övertid. Mm. Vad händer då? Så att alla möjligheter tror jag kvarstår idag och imorgon. Sen är ju tiden på något vis ute, så då får vi se vad som händer om det då leder till konflikt. Mm.
Och för resten av arbetsmarknaden, Susanna, alltså hur viktiga är de här förhandlingarna och det här bytet som pågår just nu?
Ja, det är ju viktigt, och det beror ju på då hur man ser på det här med industrifackens lönenormerande roll. Och där finns ju till exempel, har ju 6F gått ut och sagt att nej, jag är inte så säker på att de ska ha den här lönenormerande rollen, så det bryr vi oss inte om, så vi ligger i ett högre bud. Men det finns ju stora delar av arbetsmarknaden som fortfarande ser det som att det är väldigt viktigt att det blir ett bra, att det blir ett märke helt enkelt, och att det blir tillräckligt högt för att sen ska man jobba vidare då i de andra avtalsområdena. Så att på så sätt så är det ju viktigt vad man landar i och att man gör det inom tid. För sen har vi andra saker, vi har ju varsel som ligger som målarna har lagt och så vidare. Mm. Så att det är ju ett tryck på att de här dagarna när vi sitter här nu, att det faktiskt händer någonting som är väldigt starkt.
Jag ska säga det, att det är onsdag förmiddag för, så att för lyssnarna som eventuellt inte är på onsdag förmiddag. Då.
Kan ha hänt saker.
Ja, det kan verkligen ha
kan
hänt
ha
saker. Nej, och man ska väl säga det också att även om det finns fackförbund som då hävdar att ja, men vi tycker inte att lönenormen gäller, så är det fortfarande så att på medlingsinstitutet menar man att normen gäller. På arbetsgivar, alltså på Svenskt Näringsliv eller i deras liksom, samarbete, så gäller normen. Så att delar utav, alltså på stora
absolut,
delar av arbetsmarknaden.
Absolut. Jag tror näringslivet inväntar det här. Det är som starka krav på att ingen ska gå ut och göra någonting innan dess. Det finns väldigt många starka krafter för att vi inväntar detta. På så sätt är det ju fortfarande ett märke. Mm.
Samtidigt måste väl industrifacken ha ganska bra men ändå ammunition i samtalen med arbetsgivarna, när de säger att det ni erbjuder oss måste ses som ett legitimt märke av de andra på arbetsmarknaden. Det går liksom inte att lägga hur lågt som helst.
Nej, men på den här presskonferensen som var precis före påsk som industrifacken hade, så var inte minst IF Metalls ordförande Anders Färbe väldigt tydlig med just detta, så att det är mycket, mycket viktigt att vi träffar ett tillräckligt högt avtal för att det ska accepteras av omvärlden. Annars förlorar vi den här normerande rollen. Så att de är i högsta grad medvetna om precis hur det här ska spelas om det ska gå i mål.
Mm. Men samtidigt så, alltså jag vet, jag frågade ju Teknikföretagen, Anders Weihe, här någon gång för en månad sedan eller sådär, precis den frågan. Och jag måste säga att där kändes det ju som svaret var närmast oförstående. Det hade inte med saken att göra, utan det handlade om industrins konkurrenskraft. Punkt slut.
Och det gör det naturligtvis, för de kommer att argumentera för konkurrenskraften ända in till de tar fram pennan och skriver på avtalet för att nå en så bra uppgörelse som möjligt för egen del. Mm. Men de är självklart medvetna om precis vad som ligger i korten om man lyckas få igenom ett alldeles för lågt avtal, som resten av arbetsmarknaden säger, det där bryr vi oss inte om. Då kommer det att bli väldigt stökigt och rörigt, absolut. Mm.
Hur ovanligt är det att man sitter i den här situationen, alltså med ett och ett halvt dygn kvar och inget avtal, och dessutom trycket från resten av arbetsmarknaden som inte heller har kunnat börja förhandla?
Jag skulle säga att man inte är klar ett och ett halvt dygn innan det gamla avtalet löper ut. Det har vi upplevt ett antal gånger. Det är inte så konstigt. Men vi har ju inte mer än vid något enstaka tillfälle haft resten av världen, så att säga, icke-samordnad och som står i startgroparna och väntar på att få sätta igång och som har formulerat krav som ser annorlunda ut. Och att LO har åtminstone offentligt vid ett tillfälle sagt att vi kommer inte att fatta ett beslut om att ett industriavtal är den norm som alla ska förhålla sig till. För vi har ingen samordning. Så visst är det konstigt och nytt.
Mm. Hur kunde det bli så här? Alltså om vi nu tänker på den här enkla frågan om att det inte bara är de här industriavtalen utan en hel rad med avtal som löper ut på fredag. Kommunalsavtal är lite undantag, där är en månad kvar. Men handels och bygg och flera sektorer löper ut exakt samtidigt. Mm. Tänkte man inte på det?
Jo, jag tror att man tänkte på det. Men uppenbarligen så i oktober så gick det ändå inte att runda den stora svårighet som låg där och skvalpade. Alltså, skulle man göra mer än bara undersköterskor som Kommunal ville satsa på? Och jag är helt övertygad om att man slet som djur för att försöka hitta kompromisser som hade fått ihop det. Men det gick bara inte.
Och då tänker du på LO-samordningen?
Ja. Mm. På den övriga delen av arbetsmarknaden så är det ju ungefär som vanligt. De väntar in, och när det gäller tjänstemannasidan så träffar de ju nästan inga centrala avtal som innehåller några siffror längre, förutom unionen. Och de ingår ju i industrisamarbetet, så att det är liksom avklarat.
Har ni sett om några avtal har tecknats?
Nej.
Nej.
Såg musikerna, tror jag, har tecknats. Men det kanske inte är på.
Jag ber om ursäkt.
Ja, det var ingen trickfråga, utan jag bara funderade om jag kunde få det bekräftat att musikerna har tecknat. Men det är väl ingen stor spelare.
Jag tror inte att de i så fall så på något avgörande sätt påverkar resten.
Det blir inte normerande.
Nej, det tror jag inte.
Det vore något.
Ja. Mm. Vi får helt enkelt avvakta och se, får man väl säga här. Men En fråga hänger ändå kvar. Vad händer då om det inte finns ett avtal på industrisidan på fredag morgon? Susanna?
Ja, det har ju både unionen med flera sagt att vi vill inte ha strejk, eller vi vill inte det, men är det så att vi är tvungna så kommer vi naturligtvis att ta till sådana åtgärder. Så att det kan bli ett väldigt spänt läge om man inte får till ett avtal inom kort. Men unionen med flera är ju stora, starka förbund, så att precis som Kommunal har man möjlighet att ta ut sina medlemmar i strejk vid behov. Men det är naturligtvis inte ett önskvärt läge, utan alla vill ju komma till ett avtal. Så att,
Skulle det kännas konstigt att köra på avtalslöst, eller?
Nej, alltså det har hänt för att det har dragit över både en och två och fem dagar in på så att säga, den nya tänkta avtalsperioden. Mm. Och jag är inte alls främmande för på fredag kan, OPO är ju ändå spelare som har en viss makt i det här, och de kan mycket väl alltså vädja till parterna eller säga låt oss ge oss själva en hel helg att köra det här riktigt i botten, vi har inte hunnit riktigt färdigt, så det kan mycket väl bli förhandlingar under både första, andra, tredje och fjärde, tror jag, innan man i så fall säger det här går inte, nu är vi i ett nytt läge.
Men vi ska alldeles strax komma in på andra områden och målarnas konflikt, men är det liksom möjligt för Pappers, för Byggnads, för Handels att sitta still och vänta dem också när de inte får några bud från sina arbetsgivare?
Det är inte säkert. De kan försöka, men igen så är vi tillbaka på just detta. Hur stark är då arbetsgivarsamordningen? Mm. Hur mycket orkar de hålla emot och säga att vi gör ingenting innan vi har någon form av riktmärke som vi på arbetsgivarsidan tycker är det vi ska ta hänsyn till. Men nog kommer det att bli mycket rörigare och stökigare, som Susanna var inne på, om vi inte har ett avtal per den sista mars. Mm.
Men min fråga är ju egentligen, alltså, hur sannolikt är det att vi får nya varsel som inte handlar om industrin?
Jag tror att Tom är inne på rätt väg där. Han säger att jag tror folk kommer kanske förhandla flera gånger innan man sätter sig i det läget. Men då måste man ju också känna att det finns en vilja att komma fram till någonting. Och just nu så är det ju väldigt kyligt och spänt och tyst. Man yttrar sig inte. Och det är naturligtvis ett spel också på många sätt. Men vi måste komma till något mer. Att i den här frågan så ska vi kunna mötas en vilja för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att då måste de gränserna upp på banan. Och det som talar för det är ju tiden. Att nu är det så nära att tiden går ut. Så att man faktiskt då plötsligt säger att jo, men vi är beredda att diskutera den här frågan som vi tidigare sa, nej men det här är vårt sista bud, att det kommer små öppningar så att säga. Men man kan inte vänta hur länge som helst, det går ju inte förr eller senare så.
Och lite kan du ha rätt, Ingvar, med att på sektorer som har hållit på ett tag fast med ganska begränsad framgång och där tonen har varit rätt så hård, inte minst alltså byggnads- och byggarbetsgivarna har ju varit i luven på varandra ganska rejält, va? Så att man kan inte bli helt överraskad över om alltså att det kommer ett varsel där om det här drar iväg till fredag, lördag någonting utan att någonting har hänt. För alltså, där är det spänt. Det är ju ingen tvekan om att det är på det sättet. Målarvarslet är väl också ett uttryck för att alltså, i branschen finns det väldigt besvärliga frågor som gång på gång kokar ner till konfliktvarsel eller konflikt.
För just med målarna var det ju så att de tröttnade ju redan förra veckan.
Yes.
På att vänta och sa att från den 8 april så går 260 målare hem från jobbet om det inte har blivit något avtal. Och från Svenskt Näringsliv så har väl liksom signalerna varit att det där är närmast ett hot mot hela den svenska arbetsmarknaden och modellen. Kan verkligen 260 målare hota den svenska modellen?
Mycket bra fråga. Men jag tycker att måleriföretagen har ju inte velat sätta sig vid förhandlingsbordet. Det måste man ändå lyfta upp. Man har vägrat och man har sagt att det gör vi de tre sista dagarna innan avtalet går ut i princip. Eller man har flyttat fram. Och det är där någonstans, det är ju också ett sätt att liksom spänna musklerna och visa att vi inte ens är beredda att förhandla. Och det är ju tonläge som jag tycker är vanligt högt. Alltså man brukar ju åtminstone sitta vid förhandlingsbordet och börja diskutera de saker där man ändå är ganska så överens. Och sen går man in på de svåra frågorna. Här har man liksom bara sagt vi förhandlar inte. Och då blir det hårt mot hårt. Så att det är ovanligt hårda tongångar.
Det är det man lite grann kan känna. Att när man läser arbetsmarknadsjournalistik och liksom försöker följa med vad som händer. Att situationen är så ovanlig och konstig. Och samtidigt så finns det en massa krafter som bara verkar köra på. Vi ser vad som händer. Det är så bräckligt och situationen är så ny. Så vi bara testar vad som händer om vi fortsätter att liksom pumpa in mer luft i ballongen. Eller vilken liknelse man vill använda. Liksom.
Fast jag tror att du har lite rätt. Alltså, ingen vet ju riktigt hur man ska göra i det här läget som har uppstått. Så att det här vänta och se-läget finns ju. Men för att anknyta till det Susanna så är det ju så att nu, det finns ju medlare utsedda på när det gäller målarnas bekymmer. Och det betyder ju att statens förlängda arm är ju redan inne på banan och är aktör. Mm. Och hur kommer de nu att göra då? Kommer de att ens försöka konstruera ett avtalsförslag när det inte finns ett industrimärke? Eller kommer de bara liksom att förhala det här som vi har sett prov på vid en del tidigare medlingar om man backar bandet långt till när Finansförbundet liksom var i en konflikt och medlarna bara sköt upp och sköt upp och sköt upp och sköt upp tills det fanns ett industriförhandlat avtal som man liksom tog sikte på. Så att det finns många spelare.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu som är inblandad i den här uppseglande målerikonflikten, inte minst Medlingsinstitutet.
Så vilka är det som utmanas då? Alltså om vi gör en lista på det, Medlingsinstitutet och liksom den statliga uppdraget där utmanas av den här situationen mer?
Ja, alltså man får väl säga att även de förhandlingar som pågår, och då handlar det ju i huvudsak om industrin, skulle man alltså med statens hjälp få till ett avtal mellan målerimästarna och målarna, ja, så det är klart att det har betydelse också för de pågående förhandlingarna. Så är det ju. Det går inte liksom att ducka, för så små är inte måleribranschen så att den inte har någon betydelse om de skulle lyckas med någonting.
Så i klartext, alltså det du säger är att också parterna, både fack och arbetsgivare på industrin utmanas, samt då arbetsgivarna i måleribranschen.
Ja, det tycker jag.
Det är en, och då blir plötsligt 260 målare
ett hot.
Något större.
Ja, de blir ju alltså deras symboliska betydelse blir mycket, mycket större än de 260 som de faktiskt är då den 8 april som slutar de måla. Så är det ju.
Finns det andra, vi har ju tangerat några områden, finns det fler områden där man kan räkna med liknande situationer även om vi inte är framme där ännu? Byggnads?
Tror jag, och jag tror också som vi har varit inne på tidigare att Almega och Unionen och Sveriges Ingenjörer har en förestående match kring den här möjligheten till deltidspension. Mm. Alltså det har visserligen förekommit ett antal debattartiklar senaste månaden om att alltså stora är inte skillnaderna och har då arbetsgivarna påstått och då har man ju kontrat ifrån Unionens sida och sagt att nej, så ense som ni säger, det har vi inte märkt av att vi är. Så den frågan är nog inte riktigt avklarad än tror jag hur det där ska gå till och eftersom det har varit en ganska svår fråga både för avtalsrörelsen och i inledningen av den här så betraktar jag det fortfarande som ett riskmoment när det gäller deltidspensionslösningen.
Mm. Men den står inte i vägen för, den är inte egentligen i utmaning av industri?
Nej, jag uppfattar det inte så.
Eftersom det är samma förbund så att säga som
ja, som förhandlar om två håll, ja. Alltså med två arbetsgivare. Mm.
Ja. Alltså, vi har ju tangerat det här lite grann nu. Men alltså, för det blir ju samtidigt väldigt upprört när konfliktvarslen kommer. Väldigt upprört. Och de senaste dagarna har vi också sett till exempel Svenskt Näringsliv och Carola Lemne har varit ute och argumenterat för någonting som jag åtminstone läser som att man ska göra kollektivavtalen mer attraktiva genom att förhindra alltså konfliktåtgärder. Eller, sådär. Är det så att facken har misslyckats med en pedagogisk uppgift att förklara liksom att kollektivavtal, där byter man faktiskt arbetsfred mot en uppgörelse? Alltså har arbetsgivarna glömt bort vad det är man köper?
Ja, man kan lätt få det intrycket när man lyssnar till detta, även om jag utgår ifrån att de självklart vet vad det är kollektivavtalsförhandlingar innehåller. Det är fred på den ena sidan och det är pengar eller kortare arbetstid eller mer semester eller bättre sociala villkor på den andra. Mm. Så att de skulle sväva i okunnighet, det har jag väldigt svårt att tro. Utan det är väl en del av det här kriget som förs i spalter och i radio- och tv-program där man liksom försöker etablera sin egen världsbild av vad som pågår. Att vem kan vara emot moderna saker? Eller om någon säger vi ska vara flexibla så tycker ju alla det låter jättebra. Mm. När man inte talar om vad det betyder. Så att jag tror att jag skriver det på det kontot. Mm. Här pågår en kamp om världsbilden. Och de kämpar på för att etablera sin och facken stretar emot så gott det går.
Kanske var inne på det förra avsnittet, jag minns inte, men då pratade vi om det här väldigt få arbetstagarna som gick förlorade i konflikter. Att samtidigt är skräcken för strejker så närvarande hela tiden. Är det också liksom en del i det här? Etablera världsbild att man försöker lura folk att vi strejkar jättemycket.
Min bild är att det är en del av det här kriget som pågår om att vinna så att säga, sätta agendan att dominera det offentliga samtalet. Det är min bild som gäller, inte din. För att det, precis som du säger Daniel, alltså de här 263 dagarna som försvann förra året på grund av konflikt, det är inte mätbart, alltså så lite är det.
Precis. Nej, det är viktigt med statistiken, precis som du säger Tommy, ja. Att man ser att det inte är så himla många som de vill få det till, så det är ju ett spel, det också. Mm.
Men då kanske frågan är facken för dåliga på att etablera en motbild då?
Ja, det tycker jag är mycket mer spännande, för jag anser att arbetsgivarna under det senaste året har varit klart bäst på att etablera sin beskrivning utav konjunkturläge, betydelsen utav negativ ränta, ingen inflation. Alla de här sakerna som jag tycker sedan februari förra året sa de. De har lett den här matchen hela vägen. Det är de som bestämmer vad vi ska prata om. Men väldigt duktiga på det. Jag har mycket, mycket stor respekt för deras sätt att hantera detta. Medan jag tycker att facken har till en början tycker jag mest låtit det vara. Och sen lite splittrat försökt bemöta en och annan sådär. Men inte någon bred, precis som Svenskt Näringsliv har lyckats med det tycker jag. De har vunnit den matchen.
Samordningen fungerar inte?
Nej.
Jag tror man kan hitta en förklaring historiskt i det, att 2006 och allt som hände här med A-kassan och facken tappade medlemmar, hotell och restaurang tappade en tredjedel av sina medlemmar. Alltså att det blev enormt svårt, och då hade man inte liksom möjlighet att lägga lika mycket tid och energi på hur ska vi nå ut och hur ska vi marknadsföra oss, utan det handlade om att överleva, att få folk att organisera sig trots att det var för dyrt för dem, framförallt då de som hade minst inkomst då, hotell och restaurang med flera. Och det tror jag man har lidit av väldigt länge. Sen när man liksom kommit ur den där lite kryptan, om man får säga så, så har man liksom haft så mycket som man behöver titta på, att man inte riktigt har mäktat med kanske att gå ut och tala om vad man faktiskt gör, att man förhandlar för alla medlemmar och höjer försöker höja alla medlemmars löner, och så man har liksom tagit för givet kanske en del kunskap som då inte finns. Så det är väl intressant, Tommy, att försöka, där man kan föra tillbaka det där till som det kanske var innan 2006 och se hur var det då, och försöka göra en modern variant av det naturligtvis då. För att det, framförallt bland unga, så finns det ju en ganska stor okunskap i vad innebär det för skillnad om jag jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal eller inte. Och där har man ju, där behöver man ju nå ut med information helt enkelt, vad det faktiskt innebär.
Men kan det också vara så att åtminstone på LO-sidan, som är det jag tycker jag kan någonting om, så kan man säga att de senaste 20 åren har ju den interna berättelsen dominerats utav den här idén om kollektivavtalet som en sorts löfte. Och just den här marknadsidén att vi säljer arbete, och det är liksom det handlar om, det är det fackföreningens kärna är. Den har ju varit väldigt effektiv, den där berättelsen, internt i fackföreningsrörelsen. Mm. Och ibland får jag intrycket att man har varit ganska nöjd med att upprepa den där för varandra. Och så inte funderat så mycket på hur situationen förstås utanför. Av andra som då inte går på Åkers Rune eller åker på kurs.
Nej, jag tror att du har rätt så tillvida att agitpropverksamheten, så att det som riktar sig till en bred del av arbetsmarknaden, är eftersatt. Mm. Utan att säga det på Åkers Rune eller på interna kurser, vare sig man är i förbundshus eller annorstädes, det räcker inte. Det finns så många som behöver höra detta jämt, om du ska vinna nya själar. Va? Och Susanna pekar ju på naturligtvis en stor svaghet. Alltså, har man tappat hundratusentals medlemmar, va, de sista 8-9 åren, så är det är ett svårt läge. Det har skakat om dem rejält, tror jag. Och alltså, fokus har lagts på att försöka börja med såna här organisera kampanjer. Va? Och man kanske inte har orkat med att göra både det och också vara publika och framgångsrika i att sätta dagordning.
Vid varsel och strejker så kommer det där verkligen prövas. Mm. Jag tänkte på det, det var någon CK-strejk för något år sedan. Mm. Där arbetsgivarna var i radio redan på morgonen, och det tog lång tid innan man från facket liksom kom med någon kommentar. Att de är väldigt duktiga på att snabbt berätta vad handlar konflikten om, och så finns det ingen motröst där. Mm. Det där kommer man ju få behöva titta på.
Jag tror att det är jätteviktigt att vara förberedd på vad som kommer att hända om vi nu hamnar i det här läget. Så att man vet vem ska man skicka fram, vad ska det sägas, när ska det sägas och hur ska det sägas. För jag tycker att arbetsgivarna är jätteduktiga på det. Mm.
Och ibland har det också handlat mycket om inkomstförsäkringar, och varför jag säger det, för att det blev man ju tvungen till när den övriga, så att säga, allting monterades ju ner, alla trygghetsåtgärder, och A-kassan var inte alls lika mycket värd och höjdes inte på många, många år. Fackförbunden såg sitt ansvar och många införde inkomstförsäkringar, och då har det blivit mycket det man säger, att gå med här kan du få en inkomstförsäkring och tappa bort de fackliga kärnvärdena. Och där är väl många förbund som också borde fundera över, för att det är ju viktigt att man vet varför man är med i en organisation, oavsett om det är ett fackförbund eller någonting annat. Mm. Att det är värderingarna det handlar om. Och då handlar det ju om sådana saker som kollektivavtal och löner och villkor på arbetsmarknaden och heltid, rätt till heltid och sådana saker. Så att,
och det sätts ju verkligen, sätts ju verkligen på sin spets i ett läge där det blir konflikt situation. Mm. Mm. Hörrni, som avslutning så tänkte jag vi ska också lyfta ändå en av de stora frågorna som nu när det är så intensivt och det är tiondelar och sånt där. Jämställdheten kommer ju tillbaka och kommer ju när avtalsrörelsen så småningom ska utvärderas och vara en av de punkterna som dyker upp. Och LO gjorde ju här för någon vecka sedan, eller Anna Danielsson Öberg som i förordningens skull ska säga är gift med dig, Tommy.
Ja, håller jag.
Ja, skrev ju en rapport åt LO som kom för några veckor sedan, som handlar om där man utvärderar de senaste 15 årens liksom jämställdhetsarbete och hur det har gått. Och det har inte gått så bra, kan man sammanfatta. Och en av de saker som jag tycker vi ändå borde, eller är värd att fundera över här, det är ju att det Anna kommer fram till i rapporten är ju att de kvinnodominerade, lågavlönade förbunden har till väldigt stor del fått betala för lite större procentuella löneökningar med försämrade villkor i övrigt. Är det en bild du känner igen, Susanna?
Absolut, och det är väl mycket det som har gjort, tror jag, att LO-samordningen har spruckit, att kommunala valt att förhandla själva. Det är ju för att man ser att man har fått, man har inte fått de löneökningar som man egentligen blivit lovade procentuellt, utan det är ändå så att männen har fått mer, det har varit en löneglidning som har gjort att de har kunnat höja sina löner, och kvinnor har dessutom blivit dubbla förlorare. De har inte bara tappat i pengar, så att säga, i plånboken varje månad, utan också i att villkor så har försämrats. Så att man har liksom fått en dubbel försämring, och det tycker jag Anna tar upp väldigt bra i den här rapporten och har gjort en jättebra granskning av det här. Så att, och det är ju mycket det som gör att man måste titta på till exempel kommunals undersköterska, att man vill höja undersköterskorna. Man bryter ut en grupp därför man ser att det har inte gått att få den här höjningen för alla kvinnor. Det handlar ju om Hotell och Strang och flera andra också. Man har inte fått det som LO-samordningen har kämpat för och utlovat. Och då ser man att man kanske måste bryta ut en grupp och behålla villkor eller få bättre villkor. Få rätt till heltid som norm. Och man ska klart för sig också när man tittar på löner att de ligger mycket lägre än vad de flesta rapporter skriver. Därför att de flesta jobbar ju deltid och får inte heltid även om de vill. Och så att lönerna är låga, kvinnorna har varit de stora förlorarna och Kommunal, Hotell och Strang med flera kvinnodominerade förbund har förlorat på det här. Och det tror jag man ska ha med sig när man tittar på just LO-samordningen då, att den har spruckit, att det är en viktig del i varför den har gjort det.
Så LO-samordningen har haft en roll i att det har blivit på det här sättet?
Det är jättesvårt, man vill inte skylla på någon som samtidigt har velat göra det bättre för de här personerna. Men man har inte lyckats, man har haft en förutsats att man vill höja lönerna mer för den här gruppen. Men när man tittar på statistiken så ser man att det har inte skett. Sen är det också svårt, till exempel kommunal idé, att man inte alltid har statistik där man skiljer tjänstemän och arbetare i kommunen från varandra. Och då kommer naturligtvis följdfrågan, varför gör man inte det? För att man ska få en sån statistik så måste viljan finnas både från arbetsgivare, arbetstagare eller faktor att man vill ha det så här. Och där har man väl inte riktigt från arbetsgivarnas sida tyckt att det behövs. Men det behöver man ju för att kunna jämföra siffror. Annars blir det äpplen och päron om man säger att det har visst varit höjningar. Ja, men om man tittar på till exempel kommunerna då, så är det socialsekreterare och andra mer tjänstemän då, som har fått sina löner höjda och inte kommunalarna eller kvinnorna med de låga lönerna så att säga. Utan pengarna har gått till andra. Så att det behövs ordentlig statistik om man ska få ordning på det. Det är väl synd att skylla på LO och så. Men däremot så har det inte fungerat som det är tänkt, så skulle jag säga.
Finns det något alternativ då?
Mycket bra fråga. Jag tror Tommy har svaret på det.
Nej, det har jag inte. Men LO-samordningen måste i så fall ha högre fördelningsambitioner än vad som är redovisat mellan 2001 och 2013 som rapporten innehåller. Det räcker inte att ge kvinnodominerade och lågt avlönade förbund 0,3 procentenheter eller 0,5 procentenheter extra om året. Eftersom det glider de manligt dominerade förbunden både i kapp och förbi. Plus, som Susanna var inne på, att kvinnorna då för att kämpa sig till de här extra tiondelarna tvingas ibland förlänga avtalsperioden, inte höja de lägsta lönerna lika mycket som genomsnittslöner och så vidare och så vidare. Och så det är klart att det finns brister i den LO-samordning som vi har sett under de här 4, 5, 6 avtalsrörelser som har gått. Alltså man måste höja ambitionsnivån om det ska bita.
Kommer den här avtalsperioden bli bättre då för kvinnorna? Är det någon som tror det?
Svårt att säga om. Det är väldigt svårt.
Finns det inte ett problem i det här också? Och det är att man ibland har suttit på LO och nästan låtsats att man har förhandlat löner där mellan förbunden. Alltså LO-samordningen har liksom fungerat som om det var en lönefördelning. Och sen när man möter andra, alltså ett statligt medlingsinstitut eller arbetsgivare som har en helt annan uppfattning. Och så får man försöka jämka de där bilderna och då har de här villkoren blivit liksom sättet att få ihop det där.
Ja, det tror jag. Att det är en riktig beskrivning. Det är säkert minst två förhandlingsomgångar. En svår och besvärlig internt. Då man kommer överens om hur många tiondelar eller kronor som det handlar om i så, att säga, i så kallad kvinnolönesatsning. Och nästa varv är då att möta motparten som ju ibland har helt andra idéer. Och då det slutar med, i alla fall ju som ju rapporten visar, att kvinnorna kommer inte i kapp mer än med kanske någon ynka tiondel om året. Va? Och med den farten så tar det ju liksom ett halvt sekel innan det ens är i närheten. Och det är, kan man väl förstå, att hälften av mänskligheten inte orkar vänta i ytterligare 50 år på någonting som egentligen borde vara självklart.
Det kan man verkligen förstå.
Ja, och man måste ju göra liksom höjningar av lägsta lön, höjningar av alltså alltihopa. Därför att sen är det ju så att många går i pension och slutar, det kommer in yngre förmågor. Har man då väldigt låga lägsta löner så blir man ju golv hela tiden. Det är det man pratar om också mycket från kommunalsidan. Man blir golv i alla sådana här avtalsrörelser. Och då kommer man aldrig att komma ikapp industriarbetarna som är samma utbildning, eller inte samma utbildning, men lika lång ungefär, tjänar 2800 kronor mer per månad. Det kan vi ju liksom inte riktigt tycka är okej 2016, men så ser det ut.
Så ser det ut. Vet ni, vår halvtimme har gått och vi får väl ge oss ut och avvakta nya besked här från förhandlingarna som pågår precis i detta ögonblick. Ja. Stort tack Susanna, tack. Tommy,
tackar.
Och Daniel.
Tack.